Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Såg du matchen igår?
Jag trodde man skulle få jättegod mat där och sitta och käka den
sista måltiden. Det fixar vi sen.
Jag såg matchen igår, absolut.
Ja, vilka hejar du på?
Ja, men ja, det är väldigt konstigt. Frankrike, Argentina. Jag kunde inte riktigt ta ställning där. För det, jag kom in, när jag kom till hotellet så låg Argentina över med 2,0. Jag frågade dem liksom, på stationen, för de stod och tittade. Sen vandrade jag till hotellet ungefär 10 minuter och då stod det 2-2. Och så ringde jag min yngste son och han var, jag måste se. Han kunde inte prata sådär. Han älskar ju Frankrike.
Okay.
Men jag, det var ju en fantastisk final. Jag tror jag aldrig har sett någon.
Du såg ju inte den.
Såg jag inte den?
Eller?
Jag såg ju i alla fall efter att det blev 2-2.
Alltså
alla förlängningar och sånt såg.
Okej, du såg sista 30.
Ja, exakt.
Det var ju det mest spännande.
Det kanske är mest spännande finalen någonsin.
Ja, absolut.
Alltså. Jag gillar räddningen, Argentinas målvakt.
På slutet där.
Ja. Inte i straffarna, utan han gör en benparad och precis lyckas.
Men vad det gäller fotboll så, alltså, man kan säga på 80-talet när Blåvitt är alltså med på internationella arenan och spelar på Ullevi, alltså det var så jävla stort så att, och då fanns det en typograf i Göteborgsposten, en gammal man som hela tiden, han var rätt packad va, men han liksom
packad som är full.
Ja, full. Mm. Ja. Men han kunde liksom ändå få upp en stämning va, och han hade ett ordspråk, mattans matadorer, och han stod och pratade sånt här, det var helt fantastiskt. Alltså, men den tiden. Och jag är ju blåvitare sen jag hela mitt liv. Men nu är det ju ett annat lag som vann i Sverige. Va? Vad heter de? Häcken.
Allsvenskan alltså.
Ja, ja. Ja. Så jag har gått över till Häcken nu.
Alltså du är medgångssupporter.
Ja. Nej, jag har inte gått över till Häcken, men
Jenny, du vet
de är från Hisingen där jag kommer från i Göteborg va? Så att jag har träffat några och så frågar, kan du inte komma över nu? Så här, jo. Lasse Kroner tror jag har gått över i alla fall.
Alltså du vet att man byter religion, man byter politik, man byter inte fotbollslag.
Nej.
Fru kan man byta med. Men
ja, det kan man göra.
Ja, det har jag gjort ett antal gånger.
Men jag tänkte, om man nu håller på de blåvita, Argentina är ju med blåvita, då borde det väl vara...
Ja, men det är väl skitsamma om det är samma färg. Det är väl inte det det handlar om.
Nåhä. Det handlar inte om hudfärg.
Nej, färgen är inte intressant.
Nåhä.
Nej, men fotboll som bidrar, det är väl... Men så, även när jag var liten... Ishockey var ju något helt otroligt också då. Och vid något tillfälle, det här är väl kanske bara för... Det fanns Tumba, och så var det Uffe Sterner och de här riktigt stora, va? På den tiden. Och jag var med och spelade ishockey i ett lag som heter Demonerna, tror jag, på Hisingen. Och jag var med om en match och vi vann med walkover. Mm. Så att, men för 10 år sedan ungefär så... Jag har ju hemligt telefonnummer och det är orsakat av säkerhetsskäl, men också av att det ringde folk hela tiden och hade tips och det gick inte att ta emot det. Men vid något tillfälle så kunde ju folk ringa via växeln, och då ringer en person och säger att han är skadad av olika skäl och han, försäkringskassan får han inga pengar från och sånt där, och han bor i Värmland och jag heter Ulf Stern, säger han. Ulf Sterner, liksom, min gamla, är det du, ishockey? Ja, det är jag, säger han så här. Då blir man ju helt crazy, va, när man hör att det är Ulf Sterner. Han var riktigt, riktigt stor, alltså. Tumba och han på min tid.
Tumba var ju en speciell karaktär, för han spelade ju fotboll i landslaget också. Gjorde han inte det?
Nej, han spelade ishockey och så spelade han golf. Nej.
Han var med i landslaget?
Inte i fotboll.
Jo.
Kan det stämma? Ja. Ni måste kolla. Jag... Nej.
Det gick en dokumentär om honom på SVT.
Nej, men kan det stämma?
Ja. Han var en sån här allround stjärna liksom.
Nej, fast. Ni kollar aldrig era grejer. Ni påstår saker liksom.
Vi killgissar.
Men Tumba var ishockey. Det kan inte... Han kanske har spelat fotboll, men inte i A-laget, va? Sven Tumba Johansson heter han.
Ska vi säga. Sven Tumba
Johansson.
Fotboll. Det är det första som dyker upp.
Är det samma då?
Sven Olof Gunnar Tumba. född Danderyds sjukhus. Var svensk ishockeyspelare, fotbollsspelare, vattenskidåkare och golfspelare.
Oh, herregud.
Du vet, när Sean var här.
Persiska Sean.
Ja, då visade Tumba honom en slags vattenskidor som en slags ceremoni eller uppvisning.
Mm. Men du kollar ju inte om han hade spelat i landslaget.
Jo, jag ska säga det.
Nej, det kollar du inte.
Okej.
Okay. Här påstås grejer.
Enda svenska som har vunnit SM-guld i både fotboll och ishockey.
Ja, men det stämmer då.
Uh-huh.
Ja, så är det att bli gammal och tappa minnet.
Enda svensk som har vunnit SM-guld i både fotboll och ishockey.
Det var någon 10 sekunder efter.
Applåd för Tumba.
Men jag gillar det här att en afghan måste lära en av Sveriges mest kända grävreportrar om svensk idrottshistoria.
Ja.
Men Janna, du sa att du har bytt fruar ett antal gånger.
Hur många
gånger?
Bytt?
Fruar. Fru.
Fru, ja, ja. Just det. Jag har varit gift och skild 3 gånger faktiskt.
Okay.
Men
du vet att vissa får ju ha 4 fruar. Jag tänker att det kanske
samtidigt menar du eller?
Ja, det kanske kunde vara ett alternativ så kan du ju.
Nej. Nej, men första äktenskapet varade ju i alla fall i 25 år, det andra i 10 år, det sista i 3 år eller sånt. Och ja, men så är ju livet.
Är det resultatet av att du jobbade så hårt?
Nej, det kan jag inte säga. Ja,
du jagade framgång.
Om vi tar det första äktenskapet så...
Med Astrid?
Ja, med Astrid, ja. Där jag har 2 söner och... Det var ju, alltså, vi träffades på en klubb, en studentklubb i Göteborg. Hon gick på socialhögskolan, jag gick på journalisthögskolan och sådär. Och sen blev ju jobbet för mig som journalist blev ju väldigt, jag var väldigt, väldigt engagerad. Vi började med att flytta upp hit till Stockholm och jag jobbade ju på samhällsredaktionen där och fick åka väldigt mycket utomlands. Jag var ju till exempel i Sovjetunionen tidigt, 78 är vi i Leningrad. Och Putin hade gått ut KGB-skolan och jag hade gått ut journalistskolan. Vi är lika gamla, 1952 är vi födda.
Finns det några mer kopplingar?
Ja, alltså det är ju så här. Har vi fler kopplingar? Nej, men när vi kommer till Sovjetunionen. Och då ska man ju veta att journalistskolan i Göteborg där jag gick, som jag kallar kommunistskolan. Väldigt, väldigt många var ju kommunister inom Sveriges Radio också. När man kom på morgonen, de hårda diskussionerna var rätt mycket. Är det Kina som är det bästa landet eller är det Sovjetunionen? Inte alla, men det var väldigt dominerat av det här. Jag var ju liberal, alltså jag var med i Liberala studentförbundet, men jag var med och omvandlade Liberala studentförbundet till frihetlig vänster och sen till frihetliga socialister. Och sen blev jag vad man kallar anarkosyndikalist, alltså frihetlig socialist. Va? Men väldigt många har ju trott att jag har varit kommunist. Men eftersom det var så väldigt många medarbetare, framförallt chefer inom Sveriges Radio som var kommunister, så fick vi en unik chans att åka till Sovjetunionen och sända två program, direkt sända program. Och vi hamnar då i Leningrad och Putin är ju där också, så vi korsar ju våra vägar där. Jag visste inte vem han var då, jag kommer inte ihåg exakt hur han såg ut, men jag vet ju att han jobbade just med kontakt med utländska journalister, och vi hade ju folk, alltså sådana här personer som Putin, överallt på hotellet som vi låg, och det visade sig sen att de hade mikrofoner i väggarna och sånt här. Och jag jobbar ju som journalist ungefär som jag alltid har gjort, att nu måste vi ju liksom kolla lite grann hur det är att leva här. Och bland annat så låg Elton John på vårat hotell, så jag tog reda på vilka ungdomar får gå och se Elton John. Och när vi hade kollat det så kunde man ju se att de flesta, det är ju de här höga partifunktionärernas ungdomar som får gå. Sen visade sig också Göran Skånsberg som var korre för Sveriges Radio i Moskva. Han kom och lyssnade på intervjuer jag gjorde med unga killar när jag frågade, vill ni lägga i lumpen och sånt där? Eller några tjejer, svenska tjejer som jag träffade där, frågade några ryska tjejer eller sovjetiska tjejer. Och det var helt felöversatta grejer. Alltså, ställde de frågan, får ni besöka andra länder? Då tolkade tolken det som, får ni besöka andra socialistiska länder? Och det är ju det, ja, Polen och sånt där. Och allt det där gjorde att jag gjorde ett reportage som där jag försökte berätta vad detta var för land. Va? Och det första programmet gick av stapeln, vi fick sända. Det andra programmet, 5 minuter innan vi skulle sända, så ser jag ljudteknikerna bara sätta sig så här. Och vi blev uppkallade, eller Monica Adamsson och jag var programledare, och hon blev uppkallad, hon var head of delegation. Och antisovjetisk propaganda ut ur landet och sånt här. Och då bestämde Remzi Perani från Albanien, hade han flytt, att vi skulle göra 5 eller 6 stycken kopior av mitt reportage i så här kassettband. Och han var jävligt rädd, han kom ner till mitt hotellrum på natten och jag fick liksom hålla honom, han bara skakade så här. Han visste ju vad det var. Jag har också varit i Albanien, men långt senare, det var ett av de absolut jävligaste länder jag har varit i. I vilket fall som helst så bestämde vi då att vi skulle smuggla ut det här. Men det var bara jag som hade stoppat i ett cigarettpaket. Och jag förstod, jag är ju aldrig rädd i de situationerna. Men då när jag ser att de börjar kroppsvisitera folk så blir jag jävligt skraj. Va? Och då såg jag att britten som programsekreteraren hette, hon hade blivit klar med visitationen och alltihopa. Så jag la kassettbandet i hennes necessär och så. Och när vi kom till Arlanda sen då, så när jag berättade att det låg i hennes väska, då svimmade hon, kom ihåg. Sen blev det diskussioner inne på redaktionen lite grann. Men Janne, varför? Det blev lite grann det här att här blev vi bjudna till ett land och så ska du granska det. Det gynnar bara borgerliga intressen, sa man till mig då. Jaha. Jag menar, ska jag ta hänsyn till vilka det gynnar? Ska inte vi göra exakt det vi ska göra som journalister, oavsett vilka det gynnar eller missgynnar? Och det där har varit en röd tråd för mig i hela mitt liv.
Det där är ju något som Sovjet hade kunnat säga lika gärna. Ni är bjudna till vårt land, varför håller ni på och granskar?
Ja.
Och du var med i Liberala kommunister då? Eller?
Nej, Liberala kommunister vet fan om det finns sådana. Men jag var ju, nej, jag hade inte, jag hade slutat att vara politiskt aktiv. Det var när jag låg i lumpen, alltså på. Men jag var alltså, jag såg mig mera som journalist och kunna slå åt alla håll, va? Och inte liksom bara för att jag menar, det här snacket om att det ska gynna borgerliga intressen, det är för att vi alla inte gillar borgerliga. Jag menar, ska vi som journalister ha den typen av diskussioner, så tycker jag då är vi inte journalister längre. Och det där sen, jag kan ju inte gå i god för allt vad som styr mig. Varför, vad är det som triggar igång mig? Men det är väl rätt mycket genom åren att jag tycker att vi ska ha fria diskussioner på, tar man en sån maktfaktor som Uppdrag granskning som jag jobbade med i närmare 20 år, så när det blir såna diskussioner att ja, men vi ska inte göra om det, vi ska inte göra om till exempel ja, det har varit många gånger såna diskussioner där jag tycker att vi ska göra journalistiska bedömningar. Kan vi komma någon vart? Finns det någon som liksom vill skapa en bild som är falsk? Vem det än det är, så ska vi kunna göra det. Och när jag gör om Vänsterpartiets mörka historia, så jag var bland de första att göra två program 2004 om Lars Ohly och Werner och de här, och det, jag fick ju tag i material som jag hade sedan länge visserligen, om hur de har ju skickat telegram till Ceausescu i Rumänien om att arbetarklassen i Sverige lider av svåra tider, och så lyckönskar dem eller sånt här. Det är ju fan inte klokt. Och då var det, när jag gjorde en Vänsterpartiets mörka historia, då var det någon på Uppdrag granskning som sa att liksom, men Janne, varför gör du program av vårat parti? Varför granskar du vårat parti? Vårat parti? Har vi ett parti som vi röstar på i Uppdrag granskning? Fan, jag röstar. Jag har aldrig röstat i hela mitt liv. Jag har röstat blankt. Uh-huh. Och det kan man ju ha olika åsikter om, men så har det varit.
But do you think this ideological bias still exists in Sweden today in the media?
Mm. Jag tycker det. Ja, du säger om vi är bias.
Ja.
Journalistkåren tycker jag... ja, det finns... jag kommer ihåg, jag på ett sånt här grävseminarium för inte så jävla länge sedan, så ställde jag... Det var Robban Aschberg och jag var inbjudna, och det var väldigt mycket folk. Och jag ställde vissa frågor som är kontroversiella, bara för att höra om... jag ställde bland annat en fråga. Är det någon av er här som tycker att vi har tagit för många migranter till Sverige efter att jag har varit för öppna? Och det är det 300 journalister. Ingen räcker upp handen. Shit. Och då säger jag att... okej. Okay. Orsaken till att ingen kan ju vara, ingen räcker upp handen, kan ju vara att ingen tycker att det har kommit för många. Vilket innebär att ni är absolut inte representativa, och det kanske har sitt problem. Eller så vågar ni inte. Alltså det finns, det finns en bias inom journalistkåren. Det är min absolut uppfattning, och det får betydelse för vad vi tar upp och vad vi inte tar upp. Va? Och man låter sig sugas in i det där. Va? Och jag vill ju bryta mot det. Nu ska vi ta de killarna som kom ifrån Afghanistan.
Mustafa och då.
Vad sa du?
Sådana som Mustafa.
Ja. Jag var ju i Malmö när det kom som mest 2015, och jag står och intervjuar Morgan Johansson. Och då ställer jag frågan till honom, kommer jag ihåg. Han var väl inte justitieminister då, han var minister i alla fall.
Mm.
Och jag frågar honom, kan vi ta emot lika många som kanske hela övriga Europa gör? Är det möjligt? Ja, han menar väl att ja, det är vi människor, så ska vi göra det och sånt där. Alltså att inte våga komplicera frågan. Och när vi fick tips om att många av de här killar var det ju i väldigt, väldigt stor utsträckning, kanske till 90-95%. Att vissa då hade naturligtvis fått tips om att i Sverige, säger du att du är under 18 eller om det var något sånt här, så får du en social assistent, du får en lägenhet, du får förmodligen stanna och sånt här. Det hade väl jag också sagt om jag var lite äldre, att jag är under 18 och jag hade flytt över halva jordklotet. Det gör väl vem som helst. Men man fick liksom inte prata om det. Och och vi gjorde inte det. Och jag bestämde mig för att vi ska kontrollera det här. Vi åker till Kabul och kollar vad som händer. Jag är uppe i Stockholm Stockholm, och då är det de här demonstrationerna vid Norra Bantorget till exempel. Och så var det en
Fateme Chavare.
Vad är hon?
Fateme Chavare.
Fateme heter hon, just det. Och jag stod ju där och lyssnade på henne när hon höll tal. Hon var väldigt vältalig och fick väldigt mycket applåder och sånt där. Och bland annat står hon och säger att alla sänds till döden. Alla sänds absolut till säker död. Och säkert 100 journalister hade intervjuat henne innan. Och jag gör också det då. Och ställer vissa kritiska frågor. Och en av frågorna som vi hade gått till botten med då också bland annat. Så ställde jag frågan. Du säger i ditt tal att alla sänds till döden. Ja, säker död, säger hon. Och då frågar jag henne. Vad bygger du det på? Kan du berätta för mig vad du har för fakta bakom det? Vad menar du, säger hon. Jo, men du måste väl bygga det på någonting när du påstår det. Nej, men jag menar ju inte fysiskt död, säger hon. Jag menar psykiskt död.
Var det inte
själsligt? Och det är något helt annat än vad alla har uppfattat det som. Och vad är det med en journalistkår som inte har ställt den? Du behöver inte gå på någon jävla journalisthögskola för att fatta att den är kanske en av de viktigaste att ställa till henne.
Men varför ställer man inte frågan? Så här, tänker man på frågan, men låter bli att ställa den? Eller är det bara att man inte tänker på det? Är det bara inkompetens?
Nej, men det är väl en osjälvständighet att man vill tillhöra den här journalisten. Ja, jag vet faktiskt inte, men det finns alltså tankar och sättet att se på jobbet, att man ska vara och där man aldrig får några motfrågor och där och jag blir ju kallad precis vad fanns som helst, va? Men jag tycker att det är jätteviktigt att göra det där. Likadant var det när jag gjorde om barnfattigdomen i Sverige. Rädda Barnen går ut och säger att det är 250 000 barn som är fattiga i Sverige. Och då är jag sån här som person. Jag kommer på morgonen och har alltid liksom 5-6 idéer, varav nästan alla i kassa eller så. Men jag kan komma. Nu brinner det på vända jävla flyktingförläggning. Vi måste ut. Och jag vill ut. Jag vill inte sitta inne på redaktionen. Och då säger jag så här apropå det här med Rädda Barnen. 250 000 fattiga barn i Sverige, och de hade beskrivit det som de har inte vinterkläder när det är vinter, de har inte mat att äta och sånt där. Och då säger jag på en sån här stort möte och att jag måste ut och kolla det här, alltså det är ju inte klokt, jag kan inte ha 250 000 fattiga barn som varken har mat eller kläder och sånt där. Och när vi gör oss ut på den resan så märker jag att det här är stora överdrifter. Vi åker till Lagersberg i Eskilstuna där det skulle finnas närmare 90% fattiga barn. Vi kliver in där och pratar med folk och är där på när det är någon julfest eller vad det var eller något sånt där. Och då ser jag så här att ja, de är, alltså det är helt dominerat av invandrare som bor där. Det är påvert, det är fattigt, men de har mat, de har lägenhet, de har kläder. Istället kan det vara en ensamstående mamma från Iran som ligger och käkar medicin hela dagarna och kommer ingen vart och får inget jobb eller någonting sånt där. Men de här överdrifterna gör mig tokig, att ingen vågar. För då, klart, då blir det ungefär som man ifrågasätter att jag försvarar de rika. Jag försvarar inte de rika. Jag har ett klasshat från början eftersom jag kommer från arbetarklassen. Det klassatet är jag inte stolt över. För det,
kan inte vi stanna där och prata lite mer om det?
Ja.
Du berättar. För
nej, men det man kommer liksom från det som jag kommer ifrån. Så när jag kommer in på journalisthögskolan så märker jag ju att de består till stora delar av, kan man säga, en litterär, en övre, välbeställd medelklass, kan man säga, va? Och så skulle de se ut som arbetare. De klädde ut sig i några jävla muraskjortor och arbetarskor från 30-talet. Det där kände jag ju inte mig tillfreds med. Och jag märkte att jag skrev också en bok väldigt tidigt ihop med en lumparkompis som heter Behöver vänstern gå i terapi. Där man såg att de här, framförallt överklasskillarna, tar ju kommando inom vänstern och klär ut sig som vad de trodde är arbetare och sådär. Alltså det här förljugenheten. Och den har triggat igång mig. Det här klasshatet mot överklassen, det är jag inte stolt över. Jag vet att jag tidigt fick något pris av DNs kultursida där jag säger att jag har det på, det är någonting slutet av 70-talet. Det är inte ädelt och det har jag nog blivit av med.
I din bok så beskriver du att du besöker en familj. Jag vet inte om du skulle hjälpa någon eller vad det var. Det var någon som var, du var mycket yngre. Ja. Och sen så åker du dit och sen så ska de lära upp dig hur du ska prata. Och vill du berätta om den?
Ja, den är ju, ja, det är ju när jag är sommarbarn nere i Onsala då. Och det är en överklassfamilj.
Sommarbarn? Vad är det?
Sommarbarn kan du göra. Jag skulle också få lite pengar för jag skulle spara till moped då.
Men vad är sommarbarn? Vad betyder det?
Men det var ju ett sätt för jag var väl 14-15 år att man dels avlastade min familj men också att jag kunde förbo där och bada. Men också min uppgift visade sig att jag skulle vara väldigt nära mannen som var hög militär. Han var väldigt trevlig för han hade ont i hjärtat så jag skulle vara med honom när han är ute och promenerar och sånt där. Och så var det då frugan som var inte särskilt snäll tyckte jag. Och när hela familjen var samlad där så när de presenterar mig så är det nu här. De hackade på mitt språk och så säger de här mamman är städerska, pappan är Volvoarbetare och så här, jag kände mig så jävla nedtryckt så jag rymde därifrån i alla fall. Och det skapade väl det där liksom de här vältaliga välbemedlade och jag hade ju en helt annan uppväxt.
Kan det ha varit med och bidragit till det här hatet?
Mm. Absolut. Och det är inget ädel, det är inget bra, det är absolut inget bra. Och så jag blivit av med det. Och det behöver ju inte betyda att jag är mindre ättrig. Alltså, jo, men man måste kunna förstå alla människor. Och det finns ju inte någon jävla modell att hitta där allting är, vi är alla helt jämlika. Det går ju aldrig heller.
Men varför är det tvunget så negativt att man hatar något? Eller?
Jo, jag gillar inte det. Jag vill inte det. Och jag gör inte det längre. Du kanske fortfarande har sån känsla. Och då får du ju gå på den. Du måste ju ställa den frågan till dig själv. Men jag vill inte liksom känna när jag kliver in i en familj som har väldigt bra ställt. Jag måste bedöma hur de beter sig, hur de är. Även rika kan vara jävligt schyssta.
Jo, men av det du beskriver, så det var ju inte deras pengar som gjorde att du fick negativa känslor. Det var ju deras beteende.
Ja, deras beteende. Det gillar jag inte. Ja. Jag gillar inte det.
Nej, och det måste väl vara okej att känna hat eller dåliga känslor.
Hat gillar jag inte. Nej, men jag gör inte det. För det leder inte en rätt, tror jag.
Jag vill gärna gå tillbaka till klass.
Ja.
Din upplevelse av klass.
Mm.
Du sa att du har jobbat bort det här. Att du inte har kvar det här hatet.
Nej, inte jobbat bort. Det är bara det att jag tycker att när jag, vilken människa jag än träffar, vem den än är, var den än befinner sig i någon slags klassamhälle eller någonting, så ska den människan känna att den kan ha respekt och förtroende för mig. Det blir inte en journalistiskt riktigt bra situation om jag per definition säger att dig gillar inte jag. Förstår du? Mm. För det blir någonting som jag har velat bli av med och jag är av med det nu. Det betyder inte att inte jag kan göra tuffa avslöjanden om förmögna människor och sådana här saker. Framförallt är det väl de som gör sig till alltså att försöka vara någon annan än vad de är. Och det finns i alla samhällsklasser. Det tycker jag, vi pratade om en annan film här, jag var på premiären av Ruben Östlunds film.
Triangle of Sadness.
Ja, just det. Och vad som är bra med Ruben, jag känner honom sedan tidigare, det är att han vågar komplicera. Vi gör inte bara det att rika är för jävla äckliga, vedvärdiga och de fattiga är goa och fina. Han går inte i den...
Nej, för det är ju tvärtom oftast.
Nej, men förstår ni vad jag menar? Alltså att alla ska räkna med när jag granskar att det är av journalistiska skäl jag gör det här och inte gör någonting. Jag gjorde vid något tillfälle, kan berätta, det är ju egentligen inte klokt när jag tittar på, eller jag tänker på det, men jag har ju ett hus sedan 30 år tillbaka i Bohuslän då, på en ö som heter Åstol. Och vid något tillfälle så kommer min äldste son och hans kompis sitter där och jag sitter så här, det var någon eka vi kommer åka där. Så plötsligt tittar vi bak och de skriker och nästan hoppar i. Då kommer en sån här båt med flybridge så där, va? Och ser inte oss. Va? Så att jag får göra så här för att vi har kunnat köra till ihjäl oss. Va? Och då går jag in, eller vi åker till dem då in i Mittsund. Och där är det bland annat då en väldigt rik person som bor där. Hans största önskan i livet var att bli vän med kungen, vilket han är. Han hade alltid sån här hummerfest i slutet på september, där man fiskar hummer och sånt där. Och en av mina bästa kompisar fiskar ju hummer. Så jag sa så här: vet du att du skulle kunna förgifta hela jävla kungahuset med din hummer? Men det, jag sa ju inte att han skulle göra det.
Du ville bara tipsa. Ja.
Men i vilket fall så åker jag in där med båten och säger: fan, såg du inte vad du gjorde? Hör du på att köra ihjäl oss? Och så är det då en kvinna där då, som, för han var bara där och la till då, där han som körde flybridge. Då säger hon så här, med så här riktig överklass, så här: kan du försvinna härifrån, snäll, så här. Nej, men han har ju för fan nästan kört ihjäl oss. Jag måste ha rätt att prata med honom, så här. Så. Och du vet, det är bara kryllar igen så där då, va. Sen bestämde jag mig för att granska han som höll på att köra på mig. Det var en verkställande direktör inom i Göteborg. Och vi gör inspelningar till och med, och det visar ju sig att han vad vi kunde, att han hade köpt stadsarkitekten i Kungälv eller något sånt där. Och det ena med det andra. Och jag sitter och vi ska göra ett helt striptease, heter det. Det var föregången här.
Just det, ja.
En hel timma. Och vi har världens material. Vi är hemma och sådana. Vi följer honom när han kör bil upp och sånt där, va? Och bland annat där så hade han tre båtar liggande nere vid bryggan. Och i vilket fall som helst så säger han till sina barn och går ner, eller han har ju en mikrofon på sig och han har den kvar när han kliver in till dem, va? Och tror att den inte, han fattar ju inte att den är på, men vi hör hur han säger till barnen: nu ta båtarna, annars tror de att jag äger alla tre. Det gjorde han ju också. Men i vilket fall så såg jag en 14-årig flicka skräckslagen över när jag kommer dit, va. Och när jag ska sitta och redigera där och det är två dagar kvar till sändningen och sånt här. Detta är 97-98 och sånt här. Så tänker jag. Och han hade rest till London i alla fall med familjen för att inte vara med om det här. Och jag bara reste mig på tanken, nej, vad fan, nej, jag kan inte göra det här. Alltså, det här är ju liksom, vi har alla ingredienser att göra det. Vi kommer kunna klara det och sånt här, men jag klarar inte det. För jag inser att här drivs jag av någonting som inte är sunt. Förstår ni vad jag menar?
Ja, jag fattar.
Så vi lägger detta. Och på två dagar ska vi hitta på ett nytt program. Liksom en timma direktsändning i tv. Och då säger jag så här att, och jag vet att vi hade kunnat göra det här programmet. Vi hade aldrig behövt riskera någonting. Man kan inte gå in bakom huvudet vad det är som driver mig, utan vi hade kunnat försvara att vi gör det här och vi gör det på det här sättet och sånt där. Men jag lägger det. Och jag ringer upp honom i London och han blir ju så glad sen börjar gråta nästan mer eller mindre. Och så här. Men då bestämmer vi oss, och det är ju ändå rätt tidigt. Vem granskar granskarna? Så jag har hela studion full med allt från Robert Aschberg till alla de här kända journalisterna. Vem granskar granskarna när vi gör fel? För då inser jag att vi har ju fått en jävla makt. Så att det är ändå rätt intressant det där att jag tidigt ville liksom sätta i fråga vad vi själva håller på med och vad vi egentligen riskerar.
Men hur gör man då? Hur granskar man granskarna?
Ja, det är ju inte helt jävla lätt alltså, för de har ju...
Man startar alternativ media.
Ja.
Men du, Janne, ett sätt skulle ju kunna vara att man tittar på ja, men hur länge man sitter på en position.
Ja.
Skulle det kunna vara ett vettigt förslag att du kanske inte skulle varit på Uppdrag granskning i så många år? Att man bytte redaktionen efter ett par år och det kom nya ögon, nya producenter, det nya programledare?
Jag tror inte man ska formalisera det på det sättet att du får bara vara där max 7 år och sen får du göra något annat. Sånt där. Men det viktigaste är att man bygger upp, att man måste inse vilken jävla makt vi har, att det som folk inte märker, hur vi berättar en historia, hur vi bygger upp den, vilka man får sympatier för, vi lägger in musik och att man bygger in en djävulens advokat också i det här att du säger att den du granskar har fått med sina bästa argument, har personen verkligen får, alltså verkligen får fightas för det man gör och,
som du Özz gjorde.
Förlåt?
Som du Özz Nöjen gjorde.
Ja, Özz Nöjen gjorde. Ja, jävlar. Det är nog den mest... alla vi som i någon bemärkelse visar upp oss och så där är väl i någon bemärkelse kanske... Inte narcissister, men han är nog den... Ja, jag har aldrig varit med om något liknande alltså. Och jag vet inte fan om de har betalt den här skatten. Alltså jag gör ju en dokumentär om Akilo, alltså... Ja. Och då ser jag ju när förundersökningen kommer fram då i samband med åtalet att Akilov har varit i Özz Nöjes hus på Gotland och fått svarta pengar insatt på sitt privata konto. Närmare 100 000 tror jag det var. Och jag försöker få tag i Özz och det går inte och han är till och med i tv-radiohuset i Göteborg och jag har ju träffat Özz tidigare och sånt där va. Och
men du fick tag i
så småningom så kommer han ju då och då går han ju fullständigt loss. Han går ju bananas där. Och han spelar in helt. Han har ju egen fotograf med sig. Och jag kan ju inte säga till honom heller att nej, det får inte du ha. Det är klart, självklart. Jag har ju kamera. Det är väl ingenting att snacka om.
En sak jag alltid undrade var att hade han med sig sin egen sminkös eller var det Uppdrag granskning sminkös?
Nej, han hade med sig både egen kamera, egen fotograf, och sen var det ju att han jobbade på Stadsteatern, men den hade ju ingen, det var ju ingenting han skulle sminka sig för i den dagen, men han gick ner till sminket och satt där rätt länge. Jag tycker han betedde sig jävligt märkligt. Och det här med svågen som han skyllde på. Vad är det mer? Jag ringde ju...
Sonen. Du trakasserar hans son eller någonting?
Trakasserar honom. Jag ringde honom och han svarar inte. Utan jag får ett sms att han vill inte medverka. Och då, vad fan ska jag göra?
Men du, hur var reaktionerna efter det där? När det sändes? Var det någon du kände som tog Özz sida och sa att nu har du gått lite för långt, Janne Josefsson?
Det var så här att vi gjorde ju aldrig det i broadcast. Vi la det vid sidan av och det var rätt kort, men jag vill ändå berätta om det. Han la ut hela, som var ungefär en halvtimme, hela intervjun. Och det var där han gör sitt stora misstag, för att jag tror inte att han får någon tumme upp, utan alla är ju så här. Va? Så att det blir ju värre för honom. Men... herrjävlar, det var en jävla historia. Alltså.
Hur resonerar du där jämfört med när du granskade den här vdn? När du granskade vdn som hade kört på dig, då kom du fram till att nej, men det här vill inte jag lägga ut.
Nej, vad var det som skiljade sig? Jag tyckte att vi hade väldigt många saker som talade för att han hade mutat den här stadsarkitekten, men vi hade inte belägg för det, men han hade ju byggt olika grejer utan att ha ett riktiga tillstånd och sånt där. Och sen hade han liksom allting emot sig, han hade flott bil, han var vd och sådär, och alltså det är ju det där hur man bygger upp ett reportage. Vi har ju en sån jäkla makt hur man lägger upp saker och ting, va? Och det är ju det jag menar. Ta några program där som har gått fullständigt åt helsike, tycker jag. Det ena var, vi gör ju tidigt Estonia, där det börjar med en man som har jobbat inom militären Som, och han är jätterädd, ska jag verkligen våga berätta detta? Bara det gör ju att man kommer tro på allting sen, va? Och det är ju det här, det är ju att vi, det fanns militärt material som transporterades med Estonia. Vi är rätt tidiga med det. Lars Borgnäs gör det där väldigt, väldigt, väldigt skickligt, va? Men vi hade ju inga som helst belägg att det hade med själva förlisningen att göra. Men det fick ju en jätte. Och då förklarar jag för Nils Hansson, som var rätt ny chef då, att om du har ett antal variabler som alla riktar i samma, går i samma riktning, så kan du lura vem som helst. Vi har en sån jäkla makt när vi redigerar och sånt där. Och jag säger, men här, detta är ett bländverk vi har skapat. Och det här håller inte. För vi vet ju att den natten var det inga. Det var den upplysning vi hade då. Och då säger Nils någonting att ja, men det här har ju citerats över hela världen. Till och med Kina. Ja, av ett enda skäl. Att man sätter det i samband med förlisningen. Men det hade inte det. Nils är den absolut bästa chef jag har haft. Han kunde inte tv-mediet så jävla bra just då. Va? Men det lärde han ju sig och byggde in djävulens advokat och sånt där. Men just det här, likadant ett annat program som jag reagerade på väldigt starkt när vi sände det, det var Apatiska barn och Gellert Tammas. Det var likadant där. Så fruktansvärt ensidigt, komplicerat sak, och allting riktades mot att det var de svenska myndigheterna som gjorde totalt fel och sånt där. Och jag vet ju vid något tillfälle en fotograf som gjorde om någon som utvisades till Rumänien, en familj, va? Berättade för mig att, jag var inte med och gjorde reportage, men han berättade för mig att den lilla flickan som var apatisk på natten, Janne, då gick hon upp och käkade precis som vanligt. Och, alltså, förstår ni? Mm. Och undanhålla den informationen är ju inte journalistik alls, utan något helt annat. Och i vad det gäller apatiska barn så har ju det skrivits en bok av Ola Sandstig.
Ja.
Vad heter han?
Sandstig.
Ja, och förnamn.
Ola.
Ola, ja. Ola Sandstig skriver ju det.
Ni har ju varit kollegor
rätt länge. Ja, jag säger ju det. Men jag är så jävla gammal nu, så att det här med namn, vet du. Ja. Ola är ju min favorit.
Det var ju han ni skickade till Kabul, mannen ni gjorde där reportaget.
Ja. Jag har jobbat med honom. Ja. Jag hade ju rätt med Sandstig, men jag var ju förnamn.
Ola.
Jo, men i alla fall, han har ju tagit fram två stycken, en tjej och en kille, som var med om detta i Sverige, där hela journalistkåren abdikerade, menar jag, och Ola tar fram det, för att de, alltså man kan också föreställa sig människor som flyr från fullständiga hemska situationer, framförallt fattigdom och sånt där, att de kan ju i de värsta stunderna, när de får tips att det är så här, om barnet ligger sjuk och sånt där, då får vi stanna. Men det var otänkbart för journalistkåren. Men det var ju inte otänkbart för han. De har ju berättat nu i efterhand att de tvingades av sina föräldrar. Och vi gjorde ett program, och Nils satte till en intern eller extern utredare och kollade, som kom fram till väldigt mycket kritik mot det programmet.
Janne, ja. Om du jobbade kvar på Uppdrag granskning, ja, idag, vad hade du velat granska just nu? Något hett ämne som du tänker det här?
Ja, det är klart att man skulle vilja vara med dolda kameror inne i den nya regeringen när de sitter och snackar, och eller på båda ställena. Nej, men det finns väldigt mycket. Det är väl, ja, vad fan.
Jag kan tänka mig att du kanske skulle vilja titta in i det här med dumpen.
Ja, där fick jag ju en jävla massa kritik. Jag skriver ju kröniker i DN då, och
ja, då förstår jag att du får kritik.
Ja, men nej, men framförallt är det ju av Patrik Sjöberg och de här. Det, så här är det, jag har gjort en hel del reportage om pedofiler. Och det är ju bland, eller det är väl den jävligaste brott man kan begå, det vill säga sätta sig och göra, ha sex med barn som är under 15 år med våld och sånt där. Och vid något tillfälle så var vi uppe i Sundsvall, och då gjorde vi om en som hade utnyttjat sin dotter, en man som hade utnyttjat dottern och hennes kompisar. Han dömdes för detta till rättspsykiatrisk vård. Det är ju när man anses vara så sjuk. Va? Och då gör jag en intervju med professorn och överläkaren på i Sundsvall, tror jag det är. Och de hjälper honom ut ur rättspsykiatrin till ett nytt till en lägenhet på oegentliga grunder. Det var det som var vårt avslöjande. Och han utnyttjar nya barn med en gång när han kom ut och sånt där. Och då gör jag en intervju med överläkaren där. Och det sista jag frågar honom, utan att jag har liksom tänkt att ta med svaret, utan jag bara säger, kan man bota en pedofil? Nej, absolut inte, säger han. Alltså man kan inte det. Men i Sverige har vi den här Rosenmetoden, eller vad det heter. För jag har varit på ett fängelse i Göteborg som heter Skogumen, som har sexualförbrytare och intervjuat folk. Vi lever ju i tron att vi kan det. Nej, det kan man inte, säger han. Och då åker vi till Kalifornien i USA, för det har då nolltolerans eftersom det har hänt jävligt mycket otäcka grejer med mord i samband med sexuella övergrepp på barn och så. Så att vi åker till San Diego först, följer med polisen, och då är det så här att de här sexualförbrytarna, de har sån här boja på sig som är elektronisk, så de ser. Och vi var med polisen i Santiago, bland annat var det någon pedofil som hade cyklat utanför det området han får vara. Och de får inte vara i vissa parkområden och vissa skolgårdar och sådana här saker. Och sen ska vi upp till Coalinga, ett sjukhus kallas det, men det är ett fängelse för 1100 pedofiler uppe i San Francisco-området. Men då ska vi övernatta då, för det var så jävla lång väg att köra. Och innan dess kunde vi se att man kunde på telefonen, det kanske man kan i Sverige också, det vet jag inte. Jag går in på telefonen så här, så åkte vi i ett villaområde. Jaha, där bor en pedofil och lite längre bort där bor en till och sånt där. Va?
Och de måste gå och knacka på sina grannar och säga att jag har varit dömd för sexualbrott.
Ja, de har den lagen.
Men tycker du att det är bra eller inte?
Nej, alltså jag ska svara på den frågan sen, men jag vet inte fan... om det är så jäkla bra. Bland annat då så övernattar vi på ett motell. Vi är tre stycken. Axel Gård Humlesjö är researcher. Och det står också så här familjerabatt. Om man är en familj med barn och sånt. Va? Och vi kliver in där och får varsitt rum. Och så kommer Axel och säger så här, Janne, ja, det är 45 rum på det här motellet. 38 rum. Där borde pedofiler, han har gått in på den här och sett, borde 38 pedofiler, det är ju fan inte klokt. Så jag går ju in till receptionen och frågar, ja det är så här att de är så utsatta, kanske, så vi har, de har ett härberge här liksom, här får de vara. Så
jag tror det var någon pedofilkonferens eller något.
Nej, utan det var, de fick bo där va. Ah. Men det blir ju så konstigt när det är liksom familjerabatt. och sen åker vi upp till Coalinga och kommer in där då, och jag får träffa tre pedofiler, två lite äldre och så var det en. Och de hade, den ena såg ut som jultomten ungefär, och han hade satt på fem eller sex olika, både tjejer och killar i rätt unga år och sådär. Och så är det en kille i 30-årsåldern, ser jävligt bra ut, svart. Och han berättar om sin uppväxt, om sig själv, så att jag blir helt knockad. Så jag säger till fängelsedirektör, varför sitter han här överhuvudtaget? Han ska väl inte vara här? Jag tog med honom, för vi har 1100 här. Han är den värsta. Är han den värsta? Han har satt på en liten flicka som var 9 år med en pistol i huvudet på henne, samtidigt som han sätter på henne för att tvinga också mamman att se på. Och det där tänkte jag så här, herre jävlar! Alltså det går aldrig att se. Alltså en som kan, de blir förmodligen väldigt manipulativa. Va? Och de tycker ju att de gör väldigt mycket gott. Och till 98,5% så gör de ju det för att uppnå de här sista procentenheterna och kan sätta på ett barn och sånt där. Så det blir jävligt intressant att man kan lura en undersökande journalist. Och det var inte så jävla konstigt. Men det var, så att pedofiler är bland det jävligaste. Sen kommer vi då till Dumpen och Patrik Sjöberg och Sara Nilsson heter de. Va? Där jag har sett då att de har nu gått ut med namn och bild på 175 stycken skadda gäddor, alltså, där de sitter och raggar upp, alltså de utger sig för att vara en flicka kanske i 12-13 års åldern, och så kommer det någon dit och så filmar de med flera kameror och sånt där, och så lägger de ut det. Och nu är det en som tog livet av sig i våras och ytterligare en som tog livet av sig här i oktober. Och jag, det här kan vara jävligt svårt att argumentera, men alltså att visa människor som de har för det första ännu inte gjort brottet, måste man vara klar. Vi har ju inga, de har ju inga belägg för att brottet, det genomförs ju inte. Det är möjligt att de, det är mycket troligt till och med att de var beredda att göra det, men de har inte gjort det. Att visa dem med namn och bild, alltså, det är tillbaka till medeltiden. Det är att göra det, tycker jag, är för jävligt. Hur illa jag än tycker om de här gubbjävlarna som visat.
Jag såg en annan grej de hade gjort. Det var en grabb, nu minns jag inte vilken stad, men jag tror han var, kan ha varit 22, 23, ja, kanske någon, den där åldern. Yngre än 25 i alla fall, ja, vill jag minnas. Och jag
funktionshindrad kille var det, va? Eller
nej, jag vet inte vad var funktionshindrad, men han höll på mycket med bilar, så här biljud. Den där killen, typiskt sån kille som åker till Biltema och köper massa blinkande lampor och sätter på bilen. Förmodligen lite lätt retarderad, det brukar hälften av dem där vara. Och han hade raggat på någon 14-årig tjej. Och då hänger han ut som pedofil. Vilket jag försökte argumentera i kommentarfält, men snälla någon, mentalt så är han väl förmodligen som en 16-17-åring. Och är det så konstigt liksom en 16-17-årig kille ragga på någon tjej som är 14, kom igen. Det blir liksom, man tittar inte, man ser så här autistiskt strikt, ja men hon var under 15 och titta vad gammal han är. Ja men kolla sammanhanget.
Det träffade jag också i Kalifornien, just en kille som var, hon var 14 och han var kanske 16. Där tycker jag också att det, alltså det är ju inte det samma riktigt som att vara pedofil.
När jag växte upp, det var inga, vissa tjejer ju, redan när de var 13 bast började intressera sig för äldre killar. Nej. Vissa andra tjejer får det intresset när de är 17, alltså det är ju individuellt det där.
Men Chang, för mig är det oväsentligt om personen är 15, 16 eller 87 år, att hänga ut dem med namn och bild.
Ja.
Eller du kanske skulle kunna tänka dig... Alltså,
det beror, som det är ett sånt här exempel, du säger, sätter pistolen mot någons huvud, har sex med en 9-åring medan morsan tittar på. Ja, den hade jag hängt ut. Klart. Likadant som jag hänger ut om det dödspatrullen skjuter ihjäl någon på ett gym eller vad den må vara. Det är ju människor som är skadliga för samhället. Vissa gånger ska man, är det rent av bra och, så, när man säger hänga ut.
Jocke Lamotte, som jag kanske lite gärna har hjälpt, alltså, jag har ju jobbat med honom och jag gillar ju människor som är lite annorlunda. När han slutade på Uppdrag granskning så kom han in vid något tillfälle när jag var programledare och frågade, vad har ni ikväll, Janne? Jo, vi har att Sverige hjälper USA att i det fördolda spionera på Ryssland. Om inte det är bra då? Det blev alldeles tyst på redaktionen liksom, så här. Eftersom det var ett avslöjande så här, som var hemskt och så här. Jocke har jag gett råd till i vissa sammanhang och sånt här. Och vid något tillfälle så tyckte jag att han gick för långt. Och det handlade också om pedofiler. Det är en kille, en rätt ung kille, som hade suttit inne för att förgripit sig på en ung flicka. Och han hade flyttat tillbaka in till sina föräldrar. Där Jocke filmar den villan och sånt där, va? Och det tycker jag är... går för långt, alltså.
Some people could argue that if they reveal these people, these pedophiles, they are saving the lives of children.
Yes, of course they can. Men det är ju inget försvar.
Men varför inte?
Du menar att vissa pedofiler kan säga att de...
Nej. De säger till exempel att dumpen, det är bra det de gör, eftersom de avslöjar de pedofiler. Och då kan de inte begå brott eller våldtäkt på barn.
Det kan de göra ändå. Alltså det... Det är ju en sjuk, det är ju en, alltså en, den sexuella driften är ju, den är ju enorm. Alltså det räcker ju att gå till sig själv när man blir kåt på någon tjej eller fan som helst. Även om jag aldrig har gjort några, men alltså det är ju en drift som är...
Du har inte blivit för gammal för det där, och det är fortfarande lever kvar.
Nej, du behöver fyra frågor kanske.
Ingen gubbsjuka som har slått in. Nej.
Nej, men i alla fall. Jo, jag förstår det där. Att det är ett sånt förjävligt brott alltså. Och hade någon gett sig på någon av mina barn, va, så hade jag vet inte fan vad jag hade gjort alltså. Men ett samhälle där media går ut och hänger ut människor, alltså det, jag har ju hängt ut människor som har gjort ekonomiska transaktioner, avslöjat inom ICA eller på banker och såna här grejer. Va? Varför ska jag då inte kunna hänga ut någon som gör det värsta brottet, jag kanske tycker? Jo, men vi vet ju inte, den här människan har ju inte gjort det som vi hänger ut. Vi vet att den var beredd att göra det.
Tycker du det är rimligt att man gör det till ett brott? Att ha digitalt umgänge med ett barn och träffa den.
Jag tror det är brott.
Det är redan ett brott.
Jag tror inte det är det. Ja. Jo,
groove. Det finns det. Ja.
Jo, det finns nog redan.
Om det finns sexuellt syfte med det. Mm.
Ja. Ja, och i de här chattarna, nu har jag inte kollat på alla Dumpens artiklar, men de jag har skummat igenom. Ja. Där är det jättetydligt i chattarna att den här personen är ute efter ett sexuellt umgänge.
Nej, men det är inte barn som han pratar med.
Det finns inget målsägande.
Nej, men blir vi inte lite autistiska här nu? För här har vi svart på vitt att den här personen är villig att sexuellt ha ett umgänge med en unge.
Jo, men alltså i ett rättssamhälle, alltså vad vi känner traditionellt vad ett rättssamhälle är, som nu i Iran när de hänger upp folk i lyxstolparna nästan inför publik och sånt här. Det är ju det de gör bara med en ny teknik i Dumpen. Förstår du? Det, och vi vet ännu inte om de har begått brottet. För det är inte alltså när de håller på att kommunicera, så är det ju Patrik Sjöberg de håller på med och kommunicera med, eller hans,
men det vet inte de.
Va?
Det vet ju inte.
Nej, det vet de inte. Men vi ska väl inte, ja, men då är vi tillbaka till medeltiden för mig. Alltså, jag tycker det är inte lätt att förklara, kanske, eftersom folk kan ju säga, men du har ju hängt ut folk som har förskingrat 20 miljoner.
Men då har de begått ett brott.
Då har de begått
det. Men vänta, ett tankeexperiment. Det här finns inte, men vi låtsas att det finns. Ja. Säg att det finns en teknik där du med 100% säkerhet kan scanna en människas, jag vet inte, hjärna eller gener. Mm. Och så kan du säga med 100% sannolikhet att den här personen kommer mörda någon rent i syfte av att den bara gillar att mörda.
Ja, men den har ännu inte gjort
den
det.
Den har ännu inte gjort det. Mm. Men just den här tekniken avslöjar 100% att den här personen kommer mörda någon i sitt liv.
Det är en jättebra fråga.
Skulle vi använda det juridiskt för att sätta stopp för de här människorna?
Ja, och då skulle jag vilja vara advokat, för den hade man ju skjutit till sankt direkt. Alltså, för det måste ju vara 100% säkert.
Ja, men vi säger att det är det.
Ja, men det
om det nu var det.
Så är brottet inte begått.
Nej.
Vi måste gå tillbaka till den principen att man kan inte dömas för något brott som man inte har begått.
Nej, men just pedofili,
jag håller inte med. Fast pedofili är unikt.
Pedofili är ju inte brott i sig.
Nej, men pedofili är unikt i det att det är en sexuell läggning. Du kan inte bli av med den.
Nej.
Sen, okej, fan vad jag hatar mig själv för att jag säger det. Till pedofilernas försvar. Alla pedofiler... Vissa pedofiler kan kontrollera det, att de har det som fantasi, men de begår aldrig. Ja.
De flesta pedofiler kan kontrollera det och gör inte handlingen.
Hur vet du det? Finns det en undersökning?
Ja, det finns. Jag såg en intervju i Kvartal, eller hörde, det var någon professor, någon som var där som pratade om det. De flesta gör faktiskt inte handlingen.
Oh, but Ashkan, to answer, I would think this person that we discovered that he is going to kill somebody, that person should be isolated, I would say.
Eller fotboja åtminstone. Där en app kan veta att vi har en mördargen.
Men jag tänkte på Ashkans resonemang för att komplicera det lite. Janne var inne på att någon sitter och skriver med en person, man tror det är en yngre, någon, jag vet inte.
Ett barn.
Och så ska man mötas, så kommer Dumpen och filma. Och så säger Janne så att brottet har ju de facto inte begått så och kan inte i den här situationen, utan det är brottsprovokation. Men även om vi leker med tanken att det var ett riktigt barn, vi vet ju inte heller, den här personen som då, pedofilen som jagar en tjej, det är en sak att sitta vid datorn och skriva och det är en fantasi man lever ut. En annan sak i verkligheten när du, och så ser du det här barnet. Det kan mycket väl vara så att en och annan skulle vara, nej jag skiter i detta, okay, det här okay. går för långt. Och det vet vi ju inte. För att vi har aldrig kommit dit här och då hänger vi ut på
sådana som kanske... De gör ju det, vänta nu, i många av de här fallen från dumpen, då reser de ju liksom från södra Sverige till norra Sverige för att träffa upp de här personerna. De tror att det kommer komma en mamma med ett barn och de ska gå in på något hotellrum. Så det är ju där de hänger ut dem.
Ja, men Shang, I understand what you're saying, but like, I mean, there can be also like differences in the level of crime. So I think seeking a child to have sex with that child, the seeking in itself should be a crime, which is a crime.
Yeah.
Raping a child, that's definitely a crime.
I'm not sure it's a crime. I'm not sure.
Men även aktuellt har berättat att...
Jo, det är en ny lagstiftning.
Så i så fall... Mm. Okay, here. Would you, if you have children, would you like to know if there are pedophiles in your neighborhood?
Ja.
Would you like to know that? Would this be information?
No, I don't like to know it.
jag skulle definitivt...
Vill inte du veta, Janne? Varför inte?
I know... Jag vet att jag tyckte det var märkligt när vi, ta till exempel i Santiago då, när vi åkte i ett villområde, eller om jag i ett höghus i Göteborg till exempel, och jävlar, här fasen, ser du, här bor fyra olika pedofiler. En i tredje våningen och två stycken i på våning fyra. Så här. Vad fan, vad ska jag göra då?
Not be there with the child.
Ska jag knacka på och säga, dra åt helvete? Eller ska jag ringa polisen? Ja, men det är kanske en pedofil som har suttit av sitt straff. Jag vet inte fan.
Alltså. Men samtidigt, vi har ju en offentlighetsprincip i Sverige. Det går ju att kolla det där ju, om man bara vill.
Aha. Mm. Alltså kolla sina grannar.
Ja, det går ju vända sig till
tingsrätten. Ja, domarna är ju... Om,
alla domare, om de inte är utgallrade, men det tar väl 10 eller 15 år. Och nu har vi ju rättsdatabas och sånt, man kan söka online.
Det innebär ju att snart kommer vi att ha det här. Om vi inte redan har det, att vi kan gå in och kolla och sånt där på någon app eller så.
Ja, jag tror att det är någon myndighet som har... gjort det lite svårare. Jag tror rent legalt finns möjligheten att bygga den tjänsten idag. Jag vet att folk har pratat om det.
Ja. Kontakt med barn under 15 år i syfte av sex är olagligt. Böter eller fängelse upp till 2 år. Jag vill veta om någon i mitt hus har dömts för grooming.
Ja, absolut.
Jag kommer vilja veta det och jag kommer ha stenkoll på den.
Ja.
Varför gör du inte det då?
Jo, men nu ska jag gå och kolla alla mina grannar. Jag vet att det går.
Dumpen har ju över 80 000 medlemmar i Facebook och deras fans är väldigt lojala. Hur var det när du var aktuell?
Ska jag vara ärlig, jag vet inte fan om jag ska prata om det här. Men,
jo, men kör.
Det handlade ju om att jag möter ju några i det här gänget för ett drygt år sedan. Och det är ju...
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. De har blatt grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Du måste du betala om du ska lyssna mer. Du får många fler avsnitt också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Läs i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubb sista måltid. Det kostar som en mycket liten kafé latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.